Tranås kultur och fritid presenterar Alla tiders Tranås om vårt dolda kulturarv.
Vad vet du om Säbys försvunna runsten? Har du hört talas om det stora potatisupproret? Eller vilka avtryck personer som Astrid Lindgren och Ulf Lundell gjort i Tranås? Alla tiders Tranås är en programserie i 12 delar som gör nedslag i traktens historia. Från vikingatid till nutid utforskar vi det unika och dolda med Tranås kulturarv. Vi grämmer fram spännande händelser, personer och platser som nästan fallit i glömska. Den entusiastiska lokalhistorikern Magnus Gren tar oss med på en vindlande resa genom Tranås alla tider med berättelser, spaningar, true crime och personliga upplevelser. Magnus Gren är vår programledare för Alla tiders Tranås. Följ med på en resa i vårt kulturarv. Det blir Alla tiders.
Herman Norman och den kubanske vännen José Martí. This is
Welcome to the carnival. The arrival. Come on, Spanish Harlem.
Herman Norman och den kubanske vännen José Martí. Hur kommer det sig att ett konstverk av Herman Norman hänger i Havanna? Och att den enda samtida målningen av den kubanske författaren, poeten, journalisten och revolutionären José Martí gjordes av Tranås sonen Herman Norman. Vi börjar med en kort presentation av de två männen. Herman Norman, 1864-1906. Herman Norman föddes i Tranås 1864 och var son till Carl Johan Norman och Gustava Svensdotter. Fadern var gaverifabrikör med eget gaveri. Han avled 1875 och lämnade efter sig hustru och 6 barn. Äldst i syskonskaran var Herman. Han fick en bristfällig skolgång då han som 10-åring var tvungen att arbeta för familjens försörjning. Herman fick dra rallarkärran vid järnvägsbygget och satte sig en tid i lära hos en snickare. Herman slutade som snickarlärling och blev istället lärling hos en målarmästare i Boxholm fram till hösten 1882. I september 1882 kom Norman till Stockholm där han tog olika uppdrag som yrkesmålare och inledde studier på Tekniska skolans söndags- och aftonskola. Norman blev hösten 1885 antagen som elev till Konstakademin där hans begåvning uppmärksammades. Herman var tvungen att försörja sig med olika uppdrag och försummade därmed sina studier och fick en reprimand 1886 som gjorde att han lämnade skolan. Pontus Furstenberg i Göteborg hade nyligen öppnat Valands konstskola. Norman och hans vän Gustav Albert sökte sig dit hösten 1886 och blev antagna. Den kände konstnären Carl Larsson blev deras lärare. Carl Larsson uppmuntrade Herman i hans konstnärskap och tyckte att han skulle åka till Paris för vidare utbildning. Herman och Gustav Albert hade inga pengar till någon Parisresa. Istället tog de båda vännerna hyra på en Amerikabåt 1887. I New York fick Norman anställning på en dekorationsverkstad och fann även en mecenat som köpte konst av honom. Ett porträtt målades av José Martí som i denna period var i landsflykt i New York. Våren 1891 avreste Herman till Paris där han stannade i 9 månader. Efter Paris återvände han till Tranås för att gifta sig med sin ungdomskärlek Sigrid Källgren. Norman tog anställning på Tranås målarbolag och bodde resten av sitt liv i Tranås. Han hade dålig hälsa och dog 1906. José Martí, 1853-1895. José Martí föddes på Kuba den 28 januari 1853. Kuba tillhörde på den tiden Spanien. Fadern kom från Valencia och modern var född på Kanarieöarna. Han började skriva samhällskritiska artiklar i olika tidskrifter redan i tonåren. När han var 16 år dömdes han till fängelse efter att ha blivit dömd för förräderi. Han hade i ett brev kallat en studiekamrat som tagit värvning i spanska kolonialarmén för förrädare. José satt några år i kubansk fängelse, men blev sjuk och landsförvisades till Spanien, där han återupptog sina studier. Martí var nu 18 år, och den spanska kronan trodde att genom att låta Martí studera skulle han bli lojal mot Spanien. Martí bosatte sig i Madrid och började studera juridik samtidigt som engagerade sig för Kubas frigörelse från Spanien. Martí publicerade sig i flera dagstidningar om Kubafrågan. Några studenter hade blivit avrättade i Havanna 27 november 1871. Martí skrev på petitioner och hängde ut Kubas flagga från sin balkong. Madrids myndigheter började dra öronen åt sig, så han flyttade till Zaragoza där han fortsatte sina studier. I juni 1874 tog han examen i civilrätt och kanonisk rätt. I augusti samma år så skrev han in sig på den filosofiska fakulteten, och redan i oktober samma år tog han examen. En sådan arbetskapacitet skulle prägla honom resten av livet. I december 1874 var det tänkt att han skulle återvända till Kuba. Men Martí hamnade i Mexiko och Guatemala. Han skrev artiklar för tidningar, översatte Victor Hugo, var inblandad i politik och skrev dramatik. 1878 kom han tillbaka till Kuba och gifte sig med Carmen Sayas Bazán. Martí försökte få tillstånd att öppna advokatbyrå i Havanna, men blev nekad. Martí slängdes allt mer in i den kubanska frigörelsefrågan med grupperingar som New Yorks kubanska revolutionära kommitté. 22 november 1878 föddes sonen José Francisco. Sonen kom att kallas Pepito och fick stå modell i flera dikter av Martí. Min lille ryttare, om månaderna väcktes jag av mitt barn med en kyss. Sittar på mitt bröst gör han tyglar om mitt hår. Han är yr av glädje, jag är yr av glädje. Han sporrar mig, min lille ryttare. Vilka mjuka sporrar är inte hans små fötter. Så han skrattar, min lille ryttare. Och jag kysser hans små fötter, två fötter i en enda kyss. Och det var en Martí-dikt i översättning av Barbro Lindgren. José Martí var en mycket mångsidig man. Han var advokat, journalist, revolutionär, språkvetare, militär, målare, författare, poet, översättare, pedagog, talare och konsul för tre latinamerikanska länder i USA. Martí talade 8 språk flytande som spanska, engelska, franska, italienska med mera. År 1881 stannade han en kort sväng i New York för att sedan åka vidare till Venezuela där han startade en tidning. Tidningen retade upp landets diktator och Martí var tvungen att åka tillbaka till New York. I New York förenade sig Martí med general Calixto Garcias kubanska revolutionära kommitté, och han arbetade även för flera spanskspråkiga tidningar. Martí skrev poesi och gav ut romaner och essäer, ägnade sig åt översättningar och startade en barntidning. I juni 1891 kom Martís fru och barn till New York. Och redan i augusti återvände till Havanna efter att Carmen förstått att Kubas frigörelse betydde mer än familjen. Martí skulle aldrig återsöka mer. Martí började åka till Tampa, Key West och Florida för att planera vapentransporter och en invasion. Han åkte fram och tillbaka mellan Florida och New York och framträdde som agitator och föreläsare om Kubas frigörelse. Spanska spioner och Pinkertons detektivbyrå hade honom övervakad. Upproret startade 24 februari 1895. Ja. En månad senare hade Martí och flera andra ett manifest ute. Och försök gjordes för att få ihop till en expedition till Kuba. Den 11 april landade Martís gäng på Kuba och tog kontakt med rebellerna. Martí dödades av spanjorerna vid slaget Dos Rios 19 maj 1895. Spanjorerna begravde först Martís kropp i närheten av slagfältet. De insåg efter ett tag att det var José Martí, och han begravdes igen på kyrkogården i Santiago de Cuba. Martís död var ett stort nederlag för rebellerna. Striderna fortsatte med både framgångar och motgångar tills USA gick in i kriget 1898. Herman Norman och Gustav Albert i New York 1887-1891. På Carl Larssons inrådan skickade Norman och Albert in sina målningar till Konstnärsförbundets utställning. Carl Larsson var deras lärare på den nya konstskolan Valan i Göteborg. Under september och oktober 1887 ställdes deras målningar ut på förbundets utställning. Med antagandet till utställningen blev de två konstnärerna automatiskt medlemmar i Konstnärsförbundet. Carl Larsson nämnde dem i ett brev som två urstyva talanger och deras teckningar är bland de bästa i katalogen. Herman och Gustav fick aldrig se utställningen då de förverkligade sina planer att åka till USA. I juni tog de sig till Danmark och i någon hamn där tog de hyra på en båt och jobbade sig över Atlanten. I ett brev till Valand och Göteborgs konstmuseum grundare Pontus Furstenberg skriver Carl Larsson: men apropå ridskolan så är det med sorg i tur mina bästa elever Norman och Albert har rest till Amerika. Vid månadsskiftet oktober-november ankom konstnärerna till New York. De var panka och fick försörja sig som diversarbetare i hamnen och kollämpare. För att sedan få arbete som medhjälpare i en dekorationsverkstad. Norman skriver till Hjalmar Linde: här må du tro finns järnvägar och fanstyg både på marken och i luften och i underjorden. I ett brev till en målare Lindström i Stockholm skriver Norman om folklivet i metropolen: folklivet på gator och hamnar, och det är ett liv som aldrig dör, må du tro. Ficktjuvar, affärsmän och alla möjliga och omöjliga slag som för ett fullkomligt vilt liv eldar stora elder på gatorna, skjuter och skriker. Ja, endast en liten grupp av dessa pojkar från 6 till 10 år skulle på 10 minuter göra Stockholmspoliserna galna ifall det vore där. De skrev även brev till Carl Larsson där de berättade att de har sett bra målningar av Corot och Bonnat på ett pinstiligt museum. Och i brevet berättade de om att bli bekanta med en rik amerikanare som är intresserad av konst. De skriver: herr Larssons tavla från ateljéerna i Göteborg har vi sett här. Den hänger i en juvelerarbutik på Broadway och ser riktigt bra ut. Dekorationsverkstadens jobb tog tid från måleriet. Verkstaden fick en beställning av en målad häst på ett standard och Norman ansågs vara den enda som kunde måla den på utsatt tid. Beställaren blev nöjd. Norman fick en mecenat som hette Sutherland som han målade ett porträtt av. Herman målade även porträtt av Sutherlands söner. Sutherland satte även Norman i kontakt med andra personer som ville bli avbildade. En av Sutherlands vänner hade ett stall och Norman fick i uppdrag att måla hästar. I ett brev till Hjalmar Linde skriver Norman att han målat ett porträtt av en presidentkandidat. Så stort att det hängde mellan husen över en gata. Norman blev bekant med José Martí i New York och började måla hans porträtt under 1890 eller tidigt 1891. Norman åkte till Paris våren 1891. Norman var tillbaka i Sverige när han hörde om upproret på Kuba och Martís död i de svenska tidningarna. I en artikel var det en bild av Martí. När Norman såg bilden sa han till målarmästaren av W. Freeman: jag var god vän med José Martí och jag målar hans porträtt. Det är ett fotografi av detta som du ser här i tidningen. Martí var den intelligentaste människa jag mött. Han hade ett huvud som Karl XII. Nu är alltså den illusionen förbi. Norman berättade att Martí i förtroende invigt honom i planerna på upproret. Martí ville att Norman skulle illustrera den bok som han tänkt skriva när allt var över. Herman Normans målning i oljeporträtt av José Martí. Jag ska försöka beskriva porträttet. Det är en 38-årig finlämmad man med mörkt hår. En yvig mörk mustasch med ett litet skägg nedanför underläppen. Mörka, intelligenta ögon. Högerhanden håller en fjäderpenna som undertecknar något slags dokument som ligger på hans skrivbord. Bläckbehållaren står på skrivbordet och bakom honom på väggen ser det ut som det är ett diplom som hänger. Kanske universitetsdiplom från Zaragoza. Bokhallen bakom högra axeln är välfylld av två rader med inbundna band och häftade böcker som ligger nonchalant på de inbundna banden. Väggen bakom vänstra axeln är gråvit med de inramade diplomen eller teckningarna. Han har en mörk kostym, någon slags fluga eller kravatt. Han bär en vit skjorta med manschetter och har ett lätt melankoliskt uttryck. Norman råkade ut för en olyckshändelse under sin vistelse i USA. Norman och någon kamrat skulle besöka en vän på en ö i Atlanten eller Eiresjön. De överraskades av en storm eller tidvattnet när de var ute på en roddbåt och drev ut på öppet vatten. De kämpade flera dygn i roddbåten innan de räddades. Norman kan ha satt ett frö till sin förtidiga död med denna incident. Gustav Albert bröt upp först år 1890 efter att ha samlat ihop pengar till resan mot Paris. Norman lämnade Amerika våren 1891 med båt till Europa och Paris för att möta upp Albert. Den mycket stora och kraftiga Herman skulle ha boxats mot en kock på båten som också var boxare. Kocken var obesegrad och mycket stöddig för det. Kocken och Norman möttes i en match där Norman knockade honom. Det blev dock inget vidare groll däremellan och de blev vänner. Herman fick därefter de godaste bitarna från köket. På båten skulle Norman råka ut för ytterligare en olycka där flera målningar blev skadade. I Paris mötte han Gustav Albert och stannade i 9 månader. José Martí i New York. Martí var till och från i New York under cirka 15 år. Från januari 1880 till januari 1895. Dessa år anses vara hans mest produktiva som författare. Han bildade kubanska revolutionära partiet. Startade en veckotidning och en barntidning. Martí var även konsul för Argentina, Paraguay och Uruguay. Han hjälpte La Liga, en grupp som ville föra fram rättigheter för svarta på Kuba och Puerto Rico. Martí skrev även för The New York Sun och gav ut sina bästa dikter. Martí blev kär i sin hyresvärdinna och fick en dotter med henne. Martís mest kända adress där han bodde längst var i Midtown. Veckorna före han skulle lämna New York var Martí tvungen att vara på sin vakt. Pinkertons detektiver som spanska regeringen anlitat var honom i hälarna och spanska regeringens agenter skuggade honom. José Martís sista kväll i New York. En januarikväll firade Martí sin sista föreslag på restaurangen Del Monchios som låg på 26th Street and 5th Avenue. Det var måndagen den 28 januari. 42 år sedan han föddes på Havanna. På restaurangen satt hans lojala högra hand, den unge amerikanska advokaten Gonzalo de Cusada och Gonzalos svåger, Dr. Ramón L. Miranda, Martís läkare. En kvinna fattades i sällskapet som gjorde upproret och möjligt ekonomiskt. Luciana Govin hade ärvt av sin far Felix Govin som varit aktiv i den kubanska frågan. Martí hade haft 3 fartyg utrustade med vapen som blivit beslagtagna i Florida av det neutrala USA i slutet av år 1894. Nu fick kampanjen för resningen mot spanjorerna svåra problem. Men det blev räddare av Lucia Govin som gav dem $100,000 från sitt arv. En ny styrka utrustades för pengarna och väntade på order. Under middagen skrevs orden om att sätta resningen i rörelse och Martí signerade den. Gonzalo de Cusada tog orden till Key West. Enligt legenden ska orden ha rullats i en cigarr och förts över av Martís kontakt på Kuba. Den 30 januari åkte José Martí mot sin död på Kuba som inträffade i strid den 19 maj 1895. Aposteln, som han kallades, lämnade efter sig stora mängder texter. Den 1 april 1895 skrev han till Gonzalo de Cusada och skickade med sitt litterära testamente med instruktioner för hur det skulle redigeras och samlas ihop. Det blir många volymer som kom ut efter hans död. Avslutning. Herman Norman står staty i Tranås och hans konst finns på många museer. som Valdemars Udde, Nationalmuseum, Jönköpings läns museum. Från 1925 hänger Normas porträtt av José Martí på José Martí Casa Natal Museum i Havanna. Martís arv är gigantisk i den spanskspråkiga världen. Som politiker, revolutionär, poet, journalist och författare. Med min research och mina spanskspråkiga vänner har jag börjat inse hur stor Martí är. Jag har bara hört talas om honom inom litteratur och som en historisk person innan. Jag började gräva om Norman och Martí i New York. Båda dog unga, bara 42 år gammal. Pinkertons detektivbyrå skuggade Martí under många år. Det skulle vara intressant om ni gick att komma åt deras historiska arkiv. Något jag har försökt med och där kanske läsa om den storvuxne svenska konstnären som besökte Martí i Midtown New York. Vem vet? Någon gång kanske deras arkiv kommer att digitaliseras och det går att gräva fram det. Under resan med detta manus ramlar jag på en låt som de flesta har hört. Chantalamera. Martí skrev denna dikt om kärlek, nationell stolthet, kamp och rättvisa. Dikten var en av hans sista dikter som tonsattes året efter hans död 1895. Låten har tolkats av John Baez, Pete Seeger, Julio Iglesias, José Feliciano, Jimmy Buffett, The Fugees och många andra. Och här kommer Pete Seegers Chantalamera från 1963.
When he was 17 years old, he was active in the Cuban liberation movement. And he was exiled by the Spanish governor. He spent most of his life in exile, including 12 years in New York City. He wrote 70 books, poetry, novels, polemics. He was one of the greatest writers in the Spanish language. At the age of 42, he went back to Cuba. This is one of his last poems because he was killed within the year in an abortive uprising. After he died, people put it to a popular tune. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir me quiero, echa mis versos del alma. Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mis versos es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Och det var Pete Seeger, Chantalamera från 1963. Jag heter Magnus Gren och ni har lyssnat på Herman Norman och den kubanske vännen José Martí som en del av Alla tiders Tranås.